Du lyssnar på Kunskap bit för bit med mig, Benjamin Elfors. I dagens avsnitt möter vi Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamisk teologi vid Uppsala universitet. De flesta religiösa traditioner förhåller sig på ett eller annat sätt till döden och erbjuder mer eller mindre detaljerade förslag på vad vi kan förvänta oss i livet efter detta. I muslimsk tro är idén om vad som händer människan efter jordelivet central och starkt sammankopplat med de levnadsregler en rättrogen muslim uppmanas att följa. I helvetet och paradiset faktiska platser man kan komma till efter sin död, eller är det en metafor för ett själsligt tillstånd? Har människan en fri vilja eller är allt predestinerat av Gud? Är tron på ett evigt liv i paradiset det som skänker våra liv en mening? Det här är Islam och livet efter detta med Mohammed Fazal Hashemi. Välkommen Mohammed Fazal Hashemi till Kunskap bit för bit.
Tack så mycket.
Innan vi börjar det här, eller anledningen att vi är här idag är utifrån en personlig berättelse. Min mamma gick bort 2014 efter en lång tid i Alzheimer. Mm. Och jag har en judisk bakgrund, så att hon bodde på ett ålderdomshem och när hon gick bort så kom dit en judisk dödgrävare då och läste en bön över hennes döda kropp och sen så samlades vi, jag och mina syskon där efteråt och pratade lite grann med honom. Och då hade jag ett par frågor om döden och vad som hände sen och hade flera funderingar som växt då med när en nära anhörig dör. Och jag förvånades över hur få svar som fanns i den judiska tron. Mm. Och samma sak sen på begravningen och när man pratade med rabbiner. Att det, jag upplevde att det är liksom samtalet kring vad som händer efter döden är inte särskilt närvarande inom judendomen. Mm. Kanske finns det någon skriftlärd här eller någon rabbin som inte skulle hålla med mig, men jag tänker ändå att judendomen handlar väldigt mycket om här och nu. Mm. Livet och de praktiska göromålen och hur man är en bra människa här och nu och inte så mycket vad som kommer hända sen. Mm. Och då tänkte jag att inom islam så, min förförståelse av islam är att man uppehåller sig ganska mycket vid vad som kommer hända sen.
Absolut.
Och det är det som jag tycker är väldigt intressant och vill prata med det här om idag. Mm. Så låt oss tänka då att min mamma hade varit muslim och gick bort. Vad är det som händer efter döden enligt islam?
Det som händer det är alltså att människan lämnar jordelivet och så inleds ett liv därefter. Men det kommer fas en sån här limbo till att börja med. Men sen inträffar domedagen, enligt muslimsk tro. Och i domedagen så ställs människan till svars för sina handlingar. Och beroende på om hon har genomfört goda eller onda gärningar så belönas eller bestraffas hon. Och det är det som blir den centrala i den här så kallade eskatologiska föreställningen inom islam. Det vill säga att man ser på livet här på jorden som en kort period, men att det inte upphör på det sättet att människan inte försvinner och liksom inte finns längre, utan människan kommer att liksom ha ett liv efter döden. Och antingen i ett paradisiskt tillstånd eller i helvetet. Råkar man hamna i paradiset, då är det både sinnlig njutning som väntar, men också lycka, andlig lycka. Medan om man har begått onda gärningar, eller det som sägs i med Koranens vokabulär, om man har valt mörkrets väg, då är det helvetets pina, bestraffning, evig bestraffning som väntar. Så det här med vad som kommer att hända efter döden, det har en väldigt central plats inom den islamska trosläran.
Mm. Vi kommer komma in mer på helvetet och paradiset. Så här. Men det första som händer då, alltså när man dör, det är att man är fast i någon slags limbo innan den yttersta dagen.
Ja, precis. Det vet man inte hur lång tid det här är, helt enkelt. Utan man har lämnat jordelivet, men man har inte inlett det som komma skall, så att säga. Och det är det här limbo-tillståndet som man befinner sig i. Men sen sägs det både i Koranen och i den profetiska traditionen. Världen kommer att gå under med dunder och brak, och när detta sker så inträffar också domens dag. Och då ska en och en, alltså man har inte individuellt perspektiv, en och en stå till svars för sina handlingar. Och det kan låta väldigt enkelt, men det har likväl liksom ställt till många frågor och problem hos muslimska teologer som har brottats om många, många frågor som vi kan komma in på lite senare kanske.
Mm. Vilka källor är det man stöder sig på när man pratar om det här?
I första hand Koranen. Mm. Det är där, redan där så talas det om det här. Och man brukar dela in Koranens innehåll i två tidsperioder. Den första perioden är från 609 till 622. Det kallas för Mekka-tiden. Och så från 622 till 632. Den kallas för Medina-perioden. De har lite olika karaktär. Medina-perioden, det är den period då ett samfund, en ny församling ska byggas upp från grunden. Det är en hel del regler och sådana här. Men under den här första perioden, 609 till 622, där talas väldigt mycket om att människan står inför ett vägskäl. Hon måste välja mellan ljusets väg eller mörkrets väg. Och beroende på vad man väljer så kommer man liksom att belönas eller bestraffas på domens dag. Det här med att det kommer en rannsakan på domens dag, det är något som är väldigt närvarande i den här retoriken från Mecca-perioden.
Så det står uttryckligen i Koran, man hittar stöd för de här tankarna.
Precis.
Där. Mm.
Precis.
Gäller också det här, bara det här vakuumet som händer direkt efter man har dött, gäller det alla människor, även de som har varit oerhört rättfärdiga?
Det här talas om mänsklighetens största allmänhet. Det talas inte enbart om muslimer, utan det talas, så här kommer världen att se ut. För när man säger, när det står att världen kommer att gå under, då finns en väldigt bildlig beskrivning av vad som kommer att ske. Himlen kommer att bli förmörkad, bergen kommer att falla som skäglor och liksom det kommer att skaka, så det kommer att bli obehagligt undergång så att säga. Och sen kommer det här domens dag helt enkelt.
Okej. Jag undrar bara så här, förintelse vid döden är ju någonting naturligt egentligen. Så jag tänker, i hela naturen består ju av vissnande och död. Varför har människan en särställning inom islam som gör att man inte försvinner helt och hållet?
Därför att där vill man ingjuta den här tanken om att livet är inte förgäves. Att det man har gjort här, det kommer också få inverkan på det som komma skall, så att säga. Och det, om man inte får den inte blir rättvist behandlad i det här under det här jordelivet, så finns hopp om att man får liksom någon form av rättvis behandling i nästa liv, så att säga. Så det är just det här med att få bort den här idén om att allt är förgäves, allting kommer att liksom bara ta abrupt slut. Det är det som man vill liksom få bort, helt enkelt.
Mm. Vad har man fått inspirationen ifrån när man har de här tankarna?
Ja, de här tankegångarna hittar vi inom kristendomen.
Ja, det var det jag tänkte. Det är ju ganska likt där, yttersta dagen.
Men sen har vi även den här hela idén om Harmageddon som finns i andra religiösa traditioner. Att världen kommer att gå under och något nytt uppstår. Vi kan hitta den även i nordisk mytologi, om den här idén om Ragnarök och allt det där. Så det här är någonting som finns i många religiösa traditioner.
Mm. Det är väldigt spännande att det är människan som har den här egna platsen och inte djuren.
Och det har att göra med en lite muslimsk idétradition, med den särställning som människan har. Människan beskrivs som kronan på verket när det gäller Guds skapelse. Mm. Men sen sägs det också att Gud har skapat människan av jord, alltså av materia, och så blåst av sin egen ande i människan. Och just den här dubbla naturen hos människan, det gör att hon får den här särställningen. Och det är också det som gör att i Koranen framställs människan som Guds ställföreträdare på jorden. Så det är redan där, just det här med vilken upphöjd ställning hon har i själva skapelsen, bäddar för de här tankegångarna.
låt oss då närma oss helvetet då, först. Mm. Mm. Vad är helvetet för plats enligt islam?
Ja, det är egentligen en plats, eller ett tillstånd skulle man kunna säga, där de som har begått de här onda gärningarna, det som allmänt betraktas som ont, där placeras de här som har begått de här onda gärningarna. Och det som väntar där, det är bestraffning, olika former. Medan så finns den här rena motsatsen till det här, det är paradiset. Och där finns väldigt intressanta beskrivningar där det står att människor som hamnar i paradiset, där flyter liksom i bäckar, så flyter det honung och mjölk. Där människan ser en fågel flyga och önskar sig att man skulle äta upp den där till middag, och vips, blir färdig. Alltså det är den högsta höjdpunkten för sinnligt njutning för människan. Men sen finns det den andliga lyckan också någonstans i bakgrunden. Så de här två ska liksom ställas mot varandra. Att de har en dialektisk förhållande till varandra. Det ena står för det genomgoda och det andra för det genomonda.
Så bara, kan du ge några exempel på vad man tar upp? Jag är lite nyfiken på liksom hur bokstavligt helvetet är, eller hur är det utformat?
Alltså utformningen kanske sägs inte så mycket, men vilka bestraffningar som man kan få. Och det är väldigt glödande lava eller glödande materia som hälls in i halsen på folk. De får dricka illaluktande vatten. Och liksom de får känna på hetaste glöden som de kan tänka sig. Alltså det är bara pina och lidande.
Mm. Så det är motsatsen till den här sinnliga njutningen. Det är fysiska smärtor, det är straff.
Fysisk smärta.
Jag får med att läsa någonstans också att det är hunger är återkommande också. Att man känner ständig hunger och törst som är en sån här plåga.
Ja, man plågas helt enkelt.
Mm. Vad är det man har gjort för att hamna där?
Att begå de här centrala, som alltså kardinalsynderna som inom islam, att döda, att ljuga, att begå otukt,
otukt som är att vara otrogen då, eller alltså, sexuellt otrogen,
precis, ja. Att stjäla, alltså de här kan vara, men också det här med att ljuga, att bedra, och att det som allmänt uppfattas som onda gärningar, onda handlingar. Mm. Det kommer man bestraffas för. Men däremot motsatsen blir alltså om man har hjälpt sina medmänniskor som är i nöd till exempel, är en rätt trogen människa, fastar, ber, vallfärdar till Mecka och liksom de här sakerna, inte ljuger och liksom står fast vid sina löften och så vidare och så vidare. Det finns en hel rad moraliska liksom kodord inom islam, att vara god mot sin nästa och alltså det belönas, medan motsatsen blir att man bestraffas.
Mm. Jag förstår också att förnekandet av Gud är en oerhörd synd också.
Alltså förnekandet i betydelsen att man tar någon annan vid sidan av Gud. Och det är det, även där hittar vi inom den islamska trosbekännelsen. Det finns inga gudar utom den enda guden. Det ingår i trosbekännelsen att man vittnar om det här i samband med bönutropet, man vittnar om det här i samband med själva bönen, den dagliga bönen, och för monoteismen har en väldigt central plats inom islam. Om man liksom avviker från det, det är också en sak som bäddar för den här bestraffningen.
Så ateister har de en given plats i helvetet då?
Precis.
Ja. Och du var inne på det, motsatsen då, kan du beskriva mer kring paradiset? Hur beskrivs det mer än de här floderna med mjölk och honung och vin som inte ger en huvudvärk dagen efter och sånt där, har jag förstått?
Nej, precis.
Vill du berätta mer om paradiset?
Ja, alltså den är väldigt färgad skulle jag säga av hur man tänker den arabiska halvön. Det är en väldigt torrt, väldigt varm plats, naturen väldigt ovarmhärtig om man säger så. Och när man läser de här beskrivningarna av hur paradiset är. Det är alltså, det är en oas, det har väldigt behaglig temperatur, människor lever sida vid sida, lejonet och lammet liksom sida vid sida. Det finns inga konflikter, det finns inga problem och man lever i harmoni helt enkelt. Det är det som är det centrala budskapet i det här. Samtidigt som de här sinniga njutningarna finns, det som du var inne på, att till exempel att dricka alkoholhaltiga drycker i jordelivet, det är förbjudet. Men där står det att där kan man dricka hur mycket man vill utan att bli berusad och utan att liksom få baksmälla dagen efter. samma sak är det med sexuell njutning och allt det där. Så det är en väldigt djupgående beskrivning av både sinnlig njutning men också det här harmoniska livet och att man belönas för det man har gjort. Man får erkännande för det man har gjort.
Mm. Det som jag tycker är väldigt fascinerande med det här, det är ju att man brukar prata så mycket om det här dualistiska, att för att kunna känna sinnlig njutning så måste man också ha varit med om lidande och smärta. Det är liksom på något sätt när man efter en lång dag ute får dricka det här vattnet som gör att det smakar så oerhört gott. Vad händer om det är ett permanent tillstånd? Att allt alltid är bra. Kan någonting existera för alltid som är njutbart?
Ja, det förutsätter att man ska ha upplevt det här jordlivet och liksom att man har försakat en hel del saker, man har liksom avstått, ja, till exempel det här med att man ska fasta till exempel under en hel månad från soluppgång till solnedgång och även om man kan efter att man har brutit fastan äta hur mycket man vill, men bara liksom utsätta sig för det, eller till exempel att man avstår från andra njutningar, att när man väl har upplevt det här så hamnar man i det här eviga tillståndet där allt det goda finns och då kan man njuta av det. Det beskrivs som någonting som att ja, man njuter av det oavbrutet. Det finns inga problem helt enkelt. Det är fast den beskrivningen vi möter i de här källorna.
Mm. Jag har också förstått att olika gärningar i jordelivet ger olika belöningar. En särställning som jag har förstått är att dö i strid.
Det kan vara en sånt här.
Ja, kan du utveckla lite kring det? Vad är det som gör att dö i strid ger en särskild plats i paradiset?
Ja, då ska vi gå tillbaka till islams begynnelse och hur det var. Alltså det var när den här första församlingen liksom bildas i Medina från 622 under perioden som Mohammed lever fram till 632. Då har man liksom, upplever man ständigt krig med grannstaden Mecka och dess köpman aristokrati och andra som motsätter sig det här. Så att det här att kunna vilja uppmuntra folk att vara med och strida för sin sak och för den här nya religionen, det blir någonting väldigt gott. Och då gott och gott, det blir något väldigt värdefullt så att säga. Mm. Och att om man till och med tvingas offra med sitt liv, då sägs det att det här värdesätts mycket högt i paradiset, i jorden, i livet efter detta. Mm. Så det är där vi ska liksom ha det. Men sen det här med att till exempel ta hand om sin nästa. Det finns verser i Koranen som talar om vilka människor det här handlar om. Det kan vara föräldralösa barn, änkor som saknar försörjning, förståndshandikapp. Och så finns det ett uttryck som är lite luddigt, den heter vägens söner. Den har tolkats som flyktingar till exempel. Att ta hand om dessa, att ge dem mat och husrum och liksom skydd, det beskrivs också som en väldigt god gärning, en höjden på barmhärtighet. Och det kommer också belönas väldigt rikligt i livet efter det här. Så det är väldigt många olika områden där det handlar om.
Jag vet att du skriver i din bok, som är för övrigt väldigt intressant bok, som heter Vems islam? Mm. Där vill jag minnas att du skriver att Mohammed säger att frukta Gud är den dygd som värdesätts allra högst. Mm. Och att det återigen inte har så jättemycket med det som händer här nu i vårt liv, men det kommer sen. Mm. Vill du berätta lite om det här med att frukta Gud?
Jo, alltså, vi ska också komma ihåg att islam uppstår i ett väldigt hierarkiskt samhälle där rikedom, klantillhörighet, stamtillhörighet och börd är det som skapas, ligger till grund för människors status. Då kommer Mohammed med ett nytt budskap och säger att ja, inför Gud så är det inte det här med börd, hur mycket man är, pengar man har, eller hur mycket egendomar man har, eller vilken, om man är fri, för att det var ett slavsamhälle, det fanns både fria och slavar. Om man är fri eller slav, oavsett vilken ställning man har, det enda som räknas inför Gud, det är tron. Mm. Att man är trogen Gud, att man lyder Gud. Så det är det som han säger att den bästa inför, av er inför Gud är den gudfruktigaste. Men det kan också vara ett sätt att skilja mellan människor som så småningom ska hamna i paradiset. För det man gör väldigt klart att alla hamnar inte på den högsta nivån i paradiset. Paradiset har också sina grader, om man säger så. Samtidigt som helvetet har sina grader. Och graden av tro blir ja, var man hamnar i paradiset. Det gör man, hamnar man i sällskap med profeten och hans sällskap, eller man hamnar i någon annan sällskap. Så att.
Men hur vet då en troende muslim om man är på rätt väg? Hur, just i förhållande till den här gudsfruktigheten?
Mm. Ja, det finns dels en del beskrivningar, precis som jag var inne på tidigare, som det här med att vad är en god gärning? Är det att liksom dö i krig, hjälpa sin nästa, eller ta hand om människor, inte begå de här synderna och så vidare och så vidare. Men sen är det här med, kan människan själv förstå vad som är gott och skilja den från vad som är ont? Det har varit en av de största problemen inom islams teologi, alltsedan begynnelsen. För att, sen kommer nästa fråga. Okej, har människan möjlighet att själv avgöra det goda, eller skilja det goda från det onda? Har människan någon som helst fri vilja? För att Gud framställs som den allsmäktige och allvetande. För att fri vilja kan också betyda att människan väljer att gå emot Guds vilja. Så alla de här frågorna har varit väldigt återkommande i den islamska teologin. Men huvudbudskapet har varit att om man gör gott, oavsett hur man nu definierar gott, om det goda är någonting som man kan själv förstå, eller att man har liksom blivit predestinerad att begå bara goda gärningar, så kommer man att hamna i paradiset. Gör man inte det, väljer man, som det heter, mörkrets väg, ja, då är det andra saker som väntar efter döden.
Hur förhåller man sig till omständigheter då? Mm. Om en person föds, men vi tar Sverige då, goda förhållanden, till skillnad från, säg, en fattig by i någonstans i, säg, Nordafrika, där fattigdom, och där man kanske behöver stjäla och göra de här onda handlingarna. Hur ser islam på helt enkelt omständigheterna här?
Ja, det är det som har liksom legat till grund för de här debatterna kring gott och ont. För att bildas redan på 700-talet två skolor inom teologiska skolor, där den ena sa att allt som människan gör, det är predestinerat, det är förutbestämt. Det bygger på Guds försyning. Det är Gud som har planerat allting. Så om någon begår brott, till exempel i en fattig by i Nordafrika, det är Gud som har velat att han eller hon ska göra det. Mm. Och om någon lever i ett välfärdssamhälle som Sverige, där ja, man behöver inte stjäla, utan man kan liksom gå till socialen och få ett pengar för ett miniminivå av ett bra liv, så att säga. Så det är det ena lägret. Det andra lägret säger nej, det här är helt ologiskt, att Gud skulle ha förutbestämt allting. För att det skulle i slutändan betyda att Gud belönar och bestraffar sig själv. Det finns ingen logik i det här. Att å ena sidan bestämma vad en människas öde är, och sen belöna eller bestraffa. Så man måste ju själv liksom välja. Och välja att göra gott. För att det sägs också att till syvende och sist så är det ju på det här sättet att människan kan avgöra, liksom att avstå eller begå en handling som är per definition ond. Men de här som kallas för, ja, står för den här predestinationstanken, de gör det lite lätt för sig. Man lägger allt ansvar i Guds knän och så gör man som man vill. Men det andra lägret säger nej, man kan inte liksom avsvära sig fri från sitt ansvar. Det påminner lite grann om det som hände i Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget och de här som var med och begick de här fasansfulla handlingarna mot judar, homosexuella, romer eller vad det var. Och när de tillfrågade så var det ju en stor grupp som sa att ja, men vi var tvungna att liksom göra det här. Vi kunde inte göra något annat.
Vi följde lagen.
Vi följde lagen, gjorde vi inte det så blev vi bestraffade helt enkelt. Mm. Medan så fanns det andra som var gjorde det här av ideologiska skäl så att säga. Så de här som står för det här frivilliga lägret inom islamisk teologi säger att nej, men vi kan inte avsvära sig från vårt ansvar. Till syvende och sist så är det vi som individer som har det här yttersta ansvaret för det vi gör.
Mm. Finns de här två strömningarna kvar idag?
De finns kvar än idag. Ja, ja. Vi har, om vi ser till exempel de här IS-terroristerna, bara som ett exempel. Mm. När de fick frågan, men hur kan ni begå de här mest ohyggliga handlingarna som ni gör? Som till exempel att skända döda människors kroppar och liksom sätta eld på deras kroppar eller på andra sätt skända dem. Och sa de att nej, men det är Guds vilja. Det var en kille från Göteborgstrakten som anslöt sig till en sån där våldsbejakande islamistisk grupp i Syrien och han blev sårad där och så kom tillbaka. Så när han var här så blev han intervjuad av en reporter från SVT och när han fick den här frågan, men hur kan ni begå de här onda gärningarna? För hans svar var ju att ja, onda. Det vad som är gott och vad som är ont, det avgörs i stunden. I övrigt så är de värdeneutrala. Men det är Gud som har bestämt, sa han. Jag kan gå ut, för han var från Göteborgstrakten, jag kan gå ut och bli påkörd av en spårvagn. Eller att jag ska åka till Syrien och strida där och att det ligger i mitt öde, i Guds försyn för mig, att jag ska begå de här handlingarna för att sätta skräck i mina motståndare. Så han såg inget moraliskt liksom negativ i det här att göra det här. Medan motståndarsidan, som också finns bland muslimer, de sa, men herregud, hur kan man överhuvudtaget säga något sånt? Att man lägger allt det här onda man gör i lägga skulden på Gud. Så enkelt är det inte, helt enkelt. Det är de här människorna själva som har valt att låter sig rekryteras, hänföras av de här beskrivningarna som IS som ideologi stod för. Och så begick de här handlingarna. Så det är deras eget ansvar. Så där har vi ett väldigt levande exempel från vår tid. Den här striden mellan, kan man i religionens namn begå de här onda handlingarna som till exempel IS-terrorister begick eller inte?
Mm. Var landar du någonstans i den frågan?
Ja, alltså både rent rationellt, rent logiskt, så är det otänkbart att säga att allt så här skulle vara predestinerat. Utan människan har ett förstånd, människan har kunskaper och hon kan liksom avgöra vad som är gott och vad som är ont. Och liksom sen följa därefter. Och det ansvar ligger hos människan.
Mm. Att frånta människan det ansvaret är ju också att förminska människan. Att då kan man ju rättfärdiga egentligen vilket brott som helst. Då blir även förintelsen och IS handlingar helt logiska inför Gud om de är ett större uppdrag.
Precis. Men jag tycker att det viktigaste är att man frånsäger sitt eget ansvar i det hela. Man kan skylla på omständigheter, på det sociala arvet och på att man har levt i ett socialt utsatt område och så vidare. Alla de här faktorerna finns ju. Men till syvende och sist så har ju människan ett ansvar. Om man inte vill ta det här ansvaret och liksom säga ifrån och liksom skylla på andra. Det är faktiskt som att Alltså, jag som har haft 3 barn, och ibland när barnen liksom gjorde något dumt, då frågade jag, men varför gjorde du det här? Då var ibland svaret, nej, men jag vet inte. Och det var väldigt tydligt för mig att ja, men, ja, egentligen så vet du det, men du vill inte liksom erkänna det här för dig själv. Men det är ett barn. Mm. Men när en vuxen människa ändå liksom väljer att ta på sig en sån där bombbälte, gå in i en sån här, säg, bröllopsfölje och spränga hela bröllopsföljen i luften och bara säga att, ja, att dansa och le och att liksom sjunga och att vara glad är någonting som strider mot religionen, det blir på något sätt väldigt horribelt att liksom, där liksom lägga skulden på Gud och att inte att det är en själv som har bär den här skulden. Så kan man alltid säga, okej, någon som har kokat ihop den här ideologin eller det som den här sekten står för kan också liksom klandras för det här, men sen är det ju väldigt mycket som talar för att jag som person, jag som individ också har ett ansvar.
Du pratar ju i din bok Vems islam om att islam är en väldigt mångfacetterad religion. Det finns inte egentligen en homogen tro, så att den är splittrad och den geografiskt och i tid och rum och så. Jag undrar, det vi har pratat om hittills, de här principerna som finns i islam, hur mycket skulle du säga att en muslim idag i Sverige agerar utifrån vad som kommer hända efter döden? Hur närvarande är det i handlingarna idag?
Alltså, om vi börjar med den första delen av frågan, alltså det här med att det finns en mångfald av tolkningar av islam. Det är egentligen det som jag understryker i den här boken. Vems islam pratar vi om? Mm. När jag var inne på det här med de här olika teologiska skolorna, vi har 2 olika tolkningar. Och anledningen till det är alltså att vi har den här mångfalden. Det beror på att det är människor som har tolkat urkunderna. Och människor har olika sociala, med politiska, kulturella referensramar och förförståelser. Och därför gör de olika tolkningar. Så det är där vi har mångfald. Men det finns en rad föreställningar som är centrala. Tron på Gud, tron på att Mohammed Guds sändebud, tron på livet efter döden och så vidare och så vidare. Så på något sätt så finns ju det här i, ja, även den enskilde muslimen här i Sverige. Som till exempel bestämmer sig för att, ja, man ska göra rätt för sig. Man ska vara en medborgare som precis som alla andra medborgare. Man ska gå till jobbet, betala skatt och leva efter lagen och så vidare och så vidare. Så att därför att sen i slutändan så säger man, följer jag de här principerna så har jag levt som en god muslim. Och som en god muslim så kan jag också förvänta mig belöning i livet efter detta.
Men, så det är en förenande tanke, ja, som alla muslimer delar, ja, även här idag, att det jag gör nu idag i mitt liv kommer att ha påverkan på livet efter döden.
Ja. Ja.
Och det är ju en ganska, för mig då som sekulär jude eller som sekulär svensk, så är det en ganska oerhörd tanke ändå, att tanken på ett rejält helvete finns där.
Mm.
Har jag förstått det rätt? Ja, att man kan hamna i det här där man får evig pina eller lava nerstoppat i halsen och så.
Mm, mm.
Och det upplever du att det är så även bland de mer sekulära muslimerna, att den tanken finns där?
Någonstans, alltså på något sätt så tangerar man den här idén. Vi hade till exempel redan på 1100-talet en muslimsk filosof som levde samtidigt med en mycket känd judisk filosof, Moses Maimonides. Den här muslimska filosofen hette Ibn Rushd, eller Averroes. Han var mycket, mycket in i de här liksom frågorna. Han menade att om man tänker sig att de här reglerna om att hur man som en god gudfruktig muslim ska leva. Om man skalar bort allt det här med vad som kommer hända efter döden. För vi vet inte vad som kommer hända där. Vi har bara hört talas om det i källorna. Men vad är det som blir konsekvensen av att man lever i enlighet med de här reglerna? Jo, vi får ett bättre samhälle, säger jag. Vi får ett samhälle där man minskar på brott, man minskar på orättvisor, man minskar på, eller man får bort alla de här sakerna som skapar lidande eller problem hos mänskligheten. Och det är skäl nog att man ska liksom följa de här. Han var en rationalistisk filosof. Han var väldigt före sin tid. Han talade om kvinnornas möjligheter. Han sa att det enda problemet som gör att kvinnor har hamnat efter när jämförelse med männen, de inte har fått samma typ av möjligheter. Det patriarkala samhället har, han använder inte begreppet patriarkala samhället, men han menar att det är männen som inte har låtit kvinnorna att liksom ta för sig i livet. Så han var väldigt mycket före sin tid, om man säger så. Han levde redan på 1100-talet. Men han resonerade de här idéerna om att göra gott, skapa ett bättre samhälle här och nu. Och behöver inte hela tiden vara avhängig av vad som händer i livet efter död. Där kan jag tänka mig att det finns människor här som resonerar för på samma sätt. Om jag lever som en laglydig medborgare, men då bidrar jag till ett bättre samhälle redan här. Men sen kommer jag få, som muslim, kommer jag liksom få ett bonus efter döden också.
Jag tänker lite grann på Svenska kyrkan har väl, eller den kristna traditionen har ju haft samma tankar bakåt i tiden, men att min uppfattning nu kring Svenska kyrkan är att man på något sätt har liksom avskaffat helvetet i bokstavlig mening, att det är mer än, lite som du är inne på, att den här tänkaren tog fram att det är tillräckligt att göra goda tankar här och nu för att inte hamna i någon slags jordiskt helvete. Det är ingenting som är nära förestående hos muslimska tänkare idag i Sverige.
Inte vad jag har kunnat se, men det skulle inte förvåna mig om det här kommer att dyka upp lite senare. Alltså framförallt, för det här är många muslimer idag tillhör den första generationen eller har kommit hit. De här tankarna kan jag föreställa mig att dyker upp så småningom när man lever tätt in på det svenska samhället där de här tankegångarna är ju väldigt mycket mer närvarande, så att säga. Men än så länge, framförallt i de etablerade församlingarna, så är det inte det här någonting som man följer, utan det är det mer traditionella tänkesättet.
Jag tänker på, det finns en moské vid Medborgarplatsen. Om jag går in där kommer imamer och de skriftlärda ha den tanken. Det finns ingen annan moské som man kan gå till där det här är mer symboliskt tolkat, alltså.
Ja, inte vad jag känner till.
Jag skulle vilja att vi närmade oss ett ämne som är uttjatat, och jag skulle vilja angripa det från en annan vinkel, och det är det här med självmordsbombare. Jag vet att journalisten Magda Gad, som har varit nere mycket i Afghanistan och intervjuat talibaner och fundamentalister, så hon skrev på Twitter, jag hade en liten kort konversation med henne där, att det finns flera studier som visar att självmordsbombare på inget sätt är självmordsbenägna. De har uppvisar inte de klassiska psykologiska lidandena som krävs för att ta livet av sig, utan att det handlar mer om kanske striden, som precis som en soldat är det viktigt att vinna en strid, men också det som kommer att hända efter döden. Jag skulle vilja höra dig kommentera självmordsbombarnas motiv kopplat till livet efter döden.
Alltså, jag tror vi måste börja i den änden att kolla hur långt tillbaka i tiden det här med självmordsbombningar liksom går tillbaka i tiden. Egentligen så är det inte så någon gammal företeelse. Vi kan gå tillbaka till början av 1980-talet och Irak-Iran-kriget, när Saddam Hussein angrep Iran och var väldigt väl rustad och liksom fick också internationell uppbackning och allt det där. Och från iransk sida så ett sätt att liksom bemöta det här stora krigsmaskineriet var ju liksom genom självmordsbombare. Och det blev den kanske inte fattiges, men den svages sätt att liksom visa för den här välrustade fienden att vi kanske inte har samma vapen, avancerade vapen som ni, men vi har en vilja av stål som kan liksom stoppa er. Och de gjorde det också genom de här typen av uppoffringar. Och det blev ju alltid så att om man gör den här uppoffringen så blir man också belönad för det. Man kommer inte dö förgäves. Det var oftast många unga pojkar som gjorde det här. Att de kommer att hamna i paradiset och bli belönad både sinnligt och även på annat sätt. Så, och sen har liksom det här spridit sig i den muslimska världen. Vi har ju sett det i många olika konflikter och allt det där. Men egentligen är ju inte själva företeelsen inte heller där någonting nytt. Vi kan gå tillbaka till kamikazepiloterna under andra världskriget, japanska piloter. Men där är det ju liksom det här med att man värdesätter det här saken som man strider för mycket högre. Och man är beredd att liksom offra livet för det här. Och det kan i och för sig liksom tillämpas för vilken soldat som helst som ger sig i strid. För man vet att det kan bli så att man dör. En konsekvens av det här med att delta i strid är ju att, liksom att man dör helt enkelt. Så att på så långt skulle man kunna säga att det här kanske någonting som har sin grund någonstans i början av 1980-talet och det här kriget som pågick där, och sen har det här liksom spridit sig. Men sen har man lagt i de här motiveringarna, de här förklaringarna att du kommer inte dö förgäves och så vidare och så vidare. Men sen det här med vad är det som driver? Det finns en studie av en amerikansk antropolog som heter Scott Atran. Han har djupintervjuat återvändare från de här som anslöt sig till våldsbejakande islamistiska extremistiska grupper. Och det visade att för dem att delta i den här typen av strider, oavsett om det var självmordsuppdrag eller vad det var, för att när de gick där så innebar det att de kunde liksom bli utvalda för att utföra självmordsuppdrag. Det fanns ett antal faktorer som bidrog till att man överhuvudtaget anslöt sig till det här, och religiös motivering hamnade på fjärde plats. Mm-hmm. De tre högsta, det var social status, att bli inkluderad och det här med äventyrslystnad. Det var ju de tre faktorerna som hamnade högst på agendan. Och så religiös motivering kom där också. Så långt så har Magda Gad rätt att de är inte ute efter att liksom begå självmord. Men huruvida det är i första hand en religiös motiverad handling eller det finns det kanske andra saker. För att begå en sån här handling, då de kommer att liksom upphöjas till martyrer, till de som har liksom offrat sina liv. Och de kommer att få en hjältestatus bland sina meningsfränder helt enkelt. Mm. Och det var faktiskt, visade sig, det var något som var mer lockande än den religiösa motiveringen.
Väldigt spännande. Så det är liksom något slags kändisskap man söker efter.
Bland likasinnade.
Ja, bland likasinnade. Det är som vilken status som både som helst som unga personer skulle kunna syssla med idag.
Ja.
Men jag undrar ändå att ändå göra det här, att alltså, inte det att man skadar andra människor utan att man faktiskt tar livet av sig. Det är så oerhört och svårt att liksom omfamna tanken att det inte skulle finnas någonting i de här unga männen som där olycka också finns med i bilden. Men du hävdar att så är det inte, eller?
Jo, alltså motivet till varför folk söker sig till de här kan vara många olika saker. Om vi tar exemplet från Sverige med den här terroristen som körde den här lastbilen i Drottninggatan. Akilov. Mm. Han liknar många andra terrorister där de här rekryterarna har vänt sig till dem. De har talat om för dem att du har levt ett liv i synd. Du har inte levt som en renlärdig muslim. För att i förundersökningen kan man ta del av det här med att han har porrsurfat, att han har missbrukat narkotika, han har spelat på nätkasino och så vidare. Allt det där är någonting som strider mot en renlärdig muslims liv, sätt att leva helt enkelt. Och så kommer de här rekryterarna till dem och säger att du har levt ett liv i synd, men det finns en sån här gräddfil in i paradiset. Och det är att genom att begå den här typen av handling. Och den här individen som någonstans står inför utvisning inte, och liksom har inte kunnat förverkliga den här drömmen att komma till Sverige, bygga upp en förmögenhet och åka tillbaka till sitt gamla hemland och liksom leva ett gott liv, utan har hamnat i det här. Ja, men då nappar man på det här. Alltså och där blir det rent psykologiskt förklarat, men hur kommer det sig att en individ nappar på en sån där idé? Och det är egentligen de här rekryterarnas skicklighet att kunna identifiera de här individerna och liksom locka dem till det här. Just han blev också väldigt intressant just när det gäller kunskaper i islam. För att när under själva förhandlingarna så ställde en sån här målsägande biträde en fråga om de islams fem pelare. Och han räknade in jihad, delta i heligt krig som en av dem. Och då sa den här advokaten, nej, enligt muslimsk tro så är det inte det som är bland de fem liksom, islams fem pelare. Jihad räknas inte. Och då står han helt mållös och säger, nej men enligt vad jag vet så är det här. Och det är väldigt typiskt för just den här gruppen av människor som lockas av, kan rekryteras av de här skrupellösa rekryterarna. Att de väljer människor som kanske inte har så mycket djupa kunskaper om islam. Och då kan de tuta i dem precis vad de vill.
Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig, Mohammed. Tack så jättemycket för din medverkan.
Ja, tack för att du ville göra den här intervjun.
Du har lyssnat på Mohammed Fazl Hashemi i avsnitt 15 av Kunskap bit för bit. Kom ihåg att följa podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Kunskap bit för bit och på Twitter @BenjaminElfors. Kommentera gärna avsnittet så jag får återkoppling. Du når mig på sociala medier eller på mailadress kunskapbitforbit@gmail.com. Kom också ihåg att betygsätta och kommentera podden i Apples podcaster-app. Tack så jättemycket att du lyssnar.